Låt oss be. Ja, Gud, tack för att du gör dig känd för din skapelse. Väck vår längtan att närma oss dig. Och låt det som skrämmer oss eller får oss att tveka få bländas av ditt ljus så att tvivlen skingras. Tack för din kreativitet och för din kärlek. Låt oss öppet ta emot ditt ord den här eftermiddagen. Amen. Det fina och samtidigt utmanande med att ha en predikoplanering klar för en hel termin, det är ju att både teman och texter är valda i förväg. Det gör att jag som förkunnare inte behöver fundera vecka efter vecka vilka teman och texter jag ska utgå ifrån. Jag blir given detta och där utifrån då så får jag ställa mig frågan hur kan Gud tala till oss genom dessa texter och teman? Och det här kan ju samtidigt vara rätt så utmanande eftersom vissa texter och teman kanske inte är sånt som man som förkunnare skulle valt om man hade fått fria händer att välja. Som den här veckan till exempel, när temat är änglar. Hur ofta tänker jag på änglar? Hur ofta tänker du på änglar? Och vad kan man ens säga om änglar? Andreas, min kollega, Andreas den äldre ska vi väl säga, vår chefsteolog i Johanneskyrkan. Han är den som har lagt den här sista touchen över predikoserien. Han har omformulerat några av kyrkoårets rubriker efter eget huvud och självklart ledd av Gud. Får vi ju ändå tro. Förra veckan så inspirerades han av Ingmar Bergman. Och den här veckan så har han ändrat rubriken Änglarna till en annan gammal filmtitel, nämligen Änglar finns de. Det är inte en Bergman-film. Kom ut 1961. Det är Jarl Kulle och Kristina Skolin i huvudrollerna. Jag har inte sett den. Noterar att det inte finns ett frågetecken där. Inte på den eller på någon annan DVD-utgåva eller sådär. Men det är ju faktiskt en fråga. Änglar finns de? Och eftersom det är en fråga så måste det vara möjligt att ge ett svar. Och det korta svaret som jag skulle vilja ge, det är ja. Änglar finns. För utifrån en biblisk världsbild är änglar något helt självklart. Det är bara en dryg handfull av Bibelns böcker som inte nämner änglar. Två i Gamla testamentet, fyra i Nya testamentet. Så det är ingen perifer företeelse, utan det återkommer genom hela Bibeln. Och när jag växte upp då sjöng vi ibland om änglar. Bland annat sjöng vi en sång som hade texten "Glöm inte bort att änglarna finns. Att de är här för att se hur du har det. Glöm inte bort att änglarna finns." Jag ser folk sitter och ler, känner igen den här texten. Men frågan är om det inte är just det vi har gjort. Att vi har glömt bort att änglarna finns. Att vi någonstans längs med vägen har tappat bort det där. Trots att de alltså är så högt, att de är så närvarande genom hela Bibeln. Jag kan bara tala för mig själv. Det är jag i min strävan att formulera en vuxen tro. En tro som söker att förstå. Samtidigt inte så sällan har låtit det som är lite mer ogreppbart fått stå tillbaka. Med följden att en del av min egen förundran har gått förlorad eller åtminstone slumrat in. Jag kan sörja det. Kanske känner du igen dig. Och det här är ju, i mitt fall är det lite dubbelt måste jag säga. Eftersom jag naturligt dras mer till det poetiska, det konstnärliga, det musikaliska, språk och uttryck som i en mening är lite mer diffusa. Lite mindre exakta, men som samtidigt gång på gång hjälper mig att vidga perspektiven, får mig att känna, får mig att leva, får mig att förundras. Och jag har faktiskt valt att närma mig detta tema mer utifrån dessa premisser. Mer än det som än att närma sig änglarna som någon slags absolut vetenskap. Och här är det samtidigt viktigt att understryka att det poetiska, det konstnärliga, det musikaliska och så vidare varken är mer eller mindre sant än exempelvis en vetenskaplig text. Det är jätteviktigt. Det är bara andra sätt, andra språk att uttrycka sig på. Om det är sant eller inte, det är en helt annan fråga. Och den frågan gäller i lika hög grad en vetenskaplig text. Innan vi läser dagens text då, jag förstår att ni sitter och undrar nu att ni kanske har kommit hit för att få veta vilken text är det vi ska läsa idag. Vilken text är det som Gud vill tala igenom till oss idag? Jag är seriös. Kanske inte att ni känner så. Men är det inte spännande att det finns en text utvald för den här söndagen som vi får stanna upp inför? En text som Gud har gett oss för att vi ska få liv. Jag ska inte avslöja det riktigt än. Jag ser att Kalle sitter och googlar upp nu vilket är kyrkårets texter här så att han ska kunna svara. Men innan vi läser den så vill jag bara helt kort påminna oss någonting om vad vi kan säga om änglar. Och vad vi inte kan säga eller vad änglar inte är. Amanda presenterade uttrycket apofatisk teologi. Att vi kan lära oss någonting, hur någonting är genom att säga vad det inte är. Och en sak som jag tänker att vi kanske ändå måste börja med att slå fast. Att änglar primärt inte är något androgynt andeväsen klätt i en lång vit särk med stora vingar på ryggen. Kanske är det också. Men om vi låser oss för mycket vid en sån explicit bild. Då tror jag att vi riskerar att begränsa vårt tänkande. Det vore att göra exakt vetenskap av något betydligt mer poetiskt. Och det är knappast till någon hjälp, tror jag. Snarare kan vi då ställa oss frågan vad ordet ängel betyder. Det är ett ord som kommer från latinets angelus eller grekiskans angelos. Och det betyder kort och gott budbärare. Det betyder också i hebreiskan. Men där beskrivs änglar också som gudomliga varelser. Så att om man väldigt, väldigt kort ska tala om vad Bibeln, när Bibeln talar om änglar så menar man i huvudsak Guds budbärare. Budbärare som väcker bävan och förundran hos de människor som möter dem. Som får människan att dras till Gud, att vilja upphöja Gud, att följa Gud, att älska Gud. Kort sagt, Guds budbärare. Och nu ska vi läsa dagens text och notera rubriken absolut, apropå exakt vetenskap. För rubriken är Jakobs dröm i Betel. Är drömmar exakt vetenskap? Vi läser första Moseboks 28 kapitel, vers 10-17. Jakob lämnade Beersheva och tog vägen mot Harran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sen la han sig att sova där. I drömmen såg han en trapp som ledde från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa: jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. De ska bli som stoftkornen på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannerligen, sa han, Herren är på denna plats och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa, detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. I den här texten möter vi alltså Jakob, strulputten. Son till Isak som var son till Abraham som brukar kallas för trons fader. När det görs upprepningar om den stora historien så pratar man om Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Jakob som hade lurat sin egen far Isak för att sno åt sig förstfödslorätten från sin storebror Esau som nu var heligt vred på sin lillebror. En jätteknepig berättelse. Och nu var Jakob ensam i ödemarken på flykt bort ifrån sin brors vrede. På väg till släktingar i Harran för att finna en hustru. Men innan han kommer fram blir han först funnen av Gud. Uppenbart inte för sin egen förträfflighets skull och för att han hade visat så god karaktär. Utan för att han var utvald av Gud. Och Gud uppenbarar sig för honom genom en dröm. Han får se hur himlen och jorden förenas. Han får se hur evigheten bryter in i tiden. Fast det bara är i en dröm. En märklig syn. En mäktig syn. Änglar som går upp och ner för en trappa. Gud som talar till honom och lovar honom sitt beskydd, sin välsignelse. Och när Jakob vaknar ser han på tillvaron på ett helt nytt sätt. Herren är på denna plats och jag visste det inte. Han hade ju bara slagit läger helt random ute i ödemarken för att solen hade gått ner och det var mörkt och han behövde sova någonstans. Och det står att han greps av bävan. Detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Jakob känner bävan och förundran. Och det växer en längtan i honom att söka Gud. Efter att ha drömt en dröm. När jag var 19 år. Och fortfarande bodde hemma så följde jag med min familj på en påsknattsmässa i domkyrkan. Jag hade konsert, knappt någon vanlig gudstjänst. Jag tror inte jag hade varit på någon påsknattsmässa tidigare. Det var hur som helst inget bekant sammanhang för mig. När vi kom dit så var det fullt med folk. Det var ett mäktigt sorl i rummet. Det var faktiskt mäktigare än Johanneskyrkans sorl. Och den stora katedralen hjälpte förstås till. Ni vet vilken akustik det är. Sen börjar musiken. Sorlet la sig ner. Och de höga valven fylldes istället av toner. Jag minns inga detaljer och har inga exakta minnesbilder. Men jag blev helt överväldigad. Och när jag kom hem så skrev jag några rader. För att på något sätt försöka beskriva och fånga vad jag hade varit med om. Jag tänkte läsa dem. Jag hör hur rösterna dör ut och blir till toner. Jag känner närheten av det som vart förut. Och jag ser hur bilder som har setts av miljoner blir så mycket mera än bara en början och ett slut. Jag som var uppvuxen i ett pingstkarismatiskt sammanhang, som hade firat otaliga gudstjänster där, som hade gjort starka gudsupplevelser fast jag bara var 19. Nu mötte jag en helt annan kultur. Och bilden av Gud blev bara större. Och jag såg på mina kristna syskon på ett annat sätt. Och ganska snart gjorde jag som jag gör ibland. Jag satte musik till de ord jag hade skrivit ner. Och när jag i refrängen skulle sammanfatta min upplevelse, så kom orden instinktivt. Det var som att 1000 änglar sjöng för mig. Jag tänkte bara sjunga den första versen och refrängen av den sången. Jag hör hur rösterna dör ut och blir till toner. Jag känner närheten av det som varit förut, och jag ser hur bilder som har setts av miljoner blir så mycket mera än bara en början och ett slut, som om 1000 änglar sjunger för mig. Som om 1000 änglar sjunger för dig. Som om 1000 änglar sjunger för oss. Som om 1000 änglar sjunger för oss. Vi kanske kan förstå. Ja, vad var det jag var med om egentligen? Den där påsknatten för 30 år sedan. Var det något jag inbillar mig? Är det något jag hittat på för att jag ska ha någonting att säga här idag? Var det verkligen 1000 änglar som sjöng för mig? Nu sjöng jag i och för sig att det var som om 1000 änglar sjöng för mig. Betyder det då att det inte fanns några änglar? Jag vet inte. Men det jag vet, det är att det obeskrivbara drabbade mig där i rummet och väckte förundran och en längtan att närma mig Gud. Att upphöja honom. Att följa honom. Att älska honom. Och att förstå min nästa lite mer. En erfarenhet som gjorde sig påmind under de veckor som har varit, när jag suttit med den här berättelsen om Jakobs dröm i Betel. Betel som för övrigt betyder Guds hus. Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. En annan händelse som påverkade mig under mina förberedelser utspelade sig under den retreat jag var på förra veckan på Bjärka Säby. Här har vi altartavlan från kapellet. Jag vill direkt säga att jag är den första att skriva under på att man ska vara väldigt varsam med att dela offentligt det man erfar i stillhet och i tystnad, exempelvis på en retreat. Allt det som sker i det fördolda mår oftast bäst av att förbli i det fördolda. Sånt som vi får ta till våra hjärtan för att begrunda det. Men det finns en liten episod som jag ändå vill dela med mig av. Det var retreatens första förmiddag. Det var tisdag. Och jag hade gått upp till den övre salen för att sitta med den bibeltext som jag hade fått tilldelat av min vägledare. Sitta med den och någonstans försöka höra Guds tilltal. Se vad Gud ville säga mig genom denna specifika text. Men när jag hade satt mig till rätt Så hörde jag en gäll ihållande ton som bara fortsatte och fortsatte. Och jag tänkte först, vänta nu, har jag fått tinnitus nu när jag börjar varva ner? Det har jag hört talas om att man kan få. Så jag la händerna över öronen för att se om det skulle tystna. Och det gjorde det. Jag gick utanför rummet och stängde dörren och då hördes inte tonen lika tydligt. Den hördes sen under hela veckan nere i gästkorridoren, men därefter inte i alla fall i övre salen. Men där och då, det spelade ingen roll. Det gick inte att sitta där med en sån ihållande ton. Så jag fick bryta en cirkel, jag fick ändra en invand rutin. Jag har varit på flertal retriter på Bjärka-Säby. Jag brukar alltid gå upp till den övre salen och sitta där. Men jag fick gå ner till kapellet istället. Och det är en plats och ett rum som har, ja, men där jag har varit sedan jag var i 7-årsåldern. Där har jag varit på läger, man har firat gudstjänster, andakter, vi har varit på bröllop och begravning, alla möjliga samlingar. Och inte minst så har jag många gånger fångats av just den här altartavlan där Jesus står med sina utsträckta armar och texten under: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Just den här tisdag förmiddagen var en liten pojke som tittade allvarligt på mig. En pojke som jag aldrig tidigare hade lagt märke till. Trots att jag alltså har sett den här tavlan så många gånger. Kan förstora lite grann bara. Kan se. Och det var som att den här lilla pojken såg rakt igenom mig. Avklädande som inte gick att värja sig emot. Som att han iakttog vad jag gjorde och hur jag reagerade. Som att han frågade: vad har du för förhållande till Jesus? Hur reagerar du? De andra, de håller om Jesus. Vad gör du? Men jag ställde mig själv frågan: hur vill jag reagera? Vem längtar jag efter att vara i den här berättelsen? Just den längtan blev under den här veckan en kontaktyta mellan mig och Gud. Och varje gång jag var i kapellet under resten av den här veckan sökte jag den lilla pojkens blick. Och varje gång våra blickar möttes så slog det an någonting hos mig. Var den här lilla pojken en ängel? Jag vet inte. Kan ens en tavla vara en ängel? Eller en ängel var en tavla? Jag vet inte. Men det jag vet är att altarringen nedanför den här tavlan, liksom alla andra altarringar där vi inbjuds att böja våra knän, alltid genom hela den kristna kyrkans historia har symboliserat hur den synliga världen är förbunden med den osynliga. Hur den synliga delen av altarringen, den vi kan ta på, den vi kan böja våra knän mot, bara är halva cirkeln. Hur den visar hur den andra osynliga halvan förbinder oss med den eviga världen. Med hela den himmelska härskaran, med alla de heliga. Där vi påminns om söndag efter söndag. Så när vi sjunger helig, 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 gör vi det inte bara här i rummet, utan vi gör det tillsammans med tusen och åter tusen änglar som sjunger med oss. Som sjunger för oss. För att vi kanske ska förstå lite mer. Där vi bara ser knaster, torr tradition och livlösa mönster. Där vi bara ser en sliten altaring som vi tycker har gjort sitt. Där kan Gud bryta in. Liksom hans änglar lyste upp natten i ödemarken på en tillfällig rastplats. Genom en dröm som fick Jakob att utbrista. Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Och när Jesus kommer till jorden långt senare och börjar samla lärjungar berättar evangelisten Johannes om hur Natanael förundras över hur Jesus kunde känna igen just honom. Och där Jesus säger till honom, du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa och vände sig till de andra. Sannerligen jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. En tydlig hint till den text som vi läste ifrån första Mosebok om Jakobs dröm i Betel. Och allt sedan Jesus uttalade de där orden så har den kristna kyrkan sett kopplingen. Hur trappan som i drömmen förband himmel och jord, hur den trappan pekade fram mot Jesus själv. Han som för alltid har skapat en väg mellan människa och Gud. Som har skapat en väg som förenar himmel och jord. Det synliga och det osynliga. Han som sänder sina änglar, sina sändebud. För att vi ska se honom. För att vi ska närma oss honom. För att vi ska upphöja honom. Följa honom. Älska honom och andra. Han som fanns före skapelsens morgon och som därför fanns med när Gud gav löfte till Jakob. Samma löfte som han ger till oss och till alla som vill följa honom. Jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Han som kommer till oss genom sitt ord. Han som kommer till oss i bröd och vin. Han som också kommer till oss genom sina sändebud. Guds änglar. Var, när och exakt hur detta sker och går till. Det övergår mitt förstånd. Det är det jag försökt att måla genom de berättelser jag har delat. Men det känns igen på att det väcker vår längtan att närma oss Jesus. Att förundra, att få utbrista. Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Låt oss be. Jesus Kristus. Tack för att du är den som spränger gränser, som vill bryta våra cirklar så att vi ännu tydligare ser vem du är och vad du bjuder oss till. Herre, låt oss aldrig sluta att förundras. Öppna oss för vad du gör i det storslagna, men framför allt skulle jag säga i det lilla, i det som är vår verklighet, den heliga vardagen. Se hur livet hela tiden sipprar fram eftersom du är ständigt närvarande. Om det är genom änglar, om det är genom ditt ord, om det är genom bröd och vin, om det är något annat, Herre, ske din vilja. Men ge oss ögon som ser och öron som hör. Amen.